Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning. Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar
i den 85:e matchminuten Peter Wilson.
Du lyssnar på GIF-podden med mig Lukas Alin
och med mig Oskar Lund.
Du får lägga ner Snapchat nu, Oskar.
Förlåt kompis, jag la ut ett klipp på dig.
Ja,
det är väl alltid okej.
Okay. Det är okej. Okay. Och det var inte Snapchat.
Nej, det var. Nej.
Du,
Instagram.
Du är vuxen. Mm. För vuxen för det. Sist vi spelade in, hade du ens hunnit fylla 30 då?
Tveksamt. Nej, jag har Snapchat, men jag är väl ingen mästare direkt.
Nej. Men
det var länge sedan vi spelade in.
Det var länge sedan vi spelade in och vi båda kommer lite från semesterläge nu. Jag vet inte, hur länge har du varit på semester nu och bättre på brännan?
Ja, det är väl nästan 5 veckor tror jag. Jag har haft 4 veckor semester. Eller det här är 4:e veckan förresten. Men det var en del komptid där, så att sista veckan ska väl i ärlighetens namn säga att det blev inte så mycket jobb.
Nej.
men ja, du då?
Nej, men nu är liksom...
Du är igång
igen. Nu är ju jag är igång igen sen en vecka. Du har ju lite till här, men nu har jag tvingat in dig på jobbet och det känns ju tryggt. Men det har varit en... Nej, jag har behövt vila totalt från allting. Det var till och med lite så här så att det tog emot att kolla på VM. Jag blir ju alltid jävligt trött innan det är dags för semester. Men nej, en av de stora liksom reflektionerna och insatserna jag gjorde på semestern hade ju ändå med GIF Sundsvall att göra och blev aktuell idag igen.
Jag har sett det. Jag har nästan varit lite storm eller stort pådrag i alla fall på sociala medier här under förmiddagen.
Det är ju att Apple har en Johan Nikola emoji. Det är helt otroligt. Det finns en emoji som är en ren kopia av Johan Nikola. Jag var ju på semester nere, såg en GIF-match på plats, såg Johan Nikola och liksom la märke till att både hans hår och hans skägg höll en otrolig jämnhet. Och samma kväll så av en ren slump så hittade jag den här Johan Nikola emojin som jag var ju tvungen att göra en reflektion på Twitter. Och fick ju väldigt mycket reaktioner. Många tyckte att den var otroligt lik. Och idag av någon anledning så tog dottern Fanny Nikola tog upp det här. Och har vänt sig till honom med emojin, varpå han nu äntligen har reagerat. Och är reaktionen idag... Hon har skrivit, jag har fått ett utdrag här från en sms-konversation, hon skriver: det är så likt, kan inte sluta titta på den. För den har också Johan Nikolas ansiktsuttryck. Det är som ett självporträtt.
Det är karikatyr. Otroligt faktiskt.
Och han svarar: var hittar jag den? Kan vara kul att använda som signatur ibland.
Man ser ju framför sig nu när Johan Nikola ska skicka något viktigt mail eller sms till någon på förbundet. Och sen avslutar han med sin egen signatur.
Det är ju ingen annan som Apple har tagit upp liksom, som signatur. Jag vet inte. Det skulle väl möjligtvis vara Erkan Sengen-emojin, den med solbrillorna. Men annars är väl Johan Nikola den som är närmast att få ha en egen emoji.
Ja, men många pratar ju om att GIF Sundsvall har liksom... ja, men med den här säsongen man slagit, liksom etablerat sig och vunnit respekt och sådär. Men det yttersta beviset för att GIF Sundsvall numera är, visst var det väl en stor klubb som Urban Hagblom benämnde föreningen som när han var gäst hos oss.
Ja, precis.
Det här måste vara det slutgiltiga beviset som GIF Sundsvall kan lägga fram, eller Urban då, i diskussioner. GIF Sundsvall är en stor klubb. Deras ordförande har liksom slagit sig hela vägen in till Apples huvudkontor när de sitter och designar dem där.
Ja, det är fint efter att vi har pratat om att de har varit i liksom en medial skugga efter hånen där från Ekvall och Klabbe i podden Tilläggstid, så kommer nu äntligen erkännandet, och det är Johan Nikola personligen som
slår tillbaka. Det. Ja. Ja. Nej, det är starkt.
Det hade tagit 2 dagar för honom att svara på dottern Fannys meddelande med emojin innan han hade svarat natten till idag då, 01:13. Känns bra att göra avtryck i världshistorien. Och den här Erkan Sengin emojin. Och det var efter det som han bad om hjälp.
Ja, det är en riktigt bra spaning av dig också, det måste jag säga. Du har hittat någonting här.
Ja, den är får kanske retweeta mig själv nu för att göra den här aktuell igen.
Har du lagt ut i samband med att vi twittrar om podden, så får vi väl också såklart skriva under med Johan Nikolas signatur.
Ja.
Så att alla får se hur den ser ut.
Ja, det tycker jag. Nej, viktig reflektion. Annars så har det är ju faktiskt lite fint också. Jag har ju, jag återkommer ju ibland till mina barn. De har ju verkligen börjat, de har ju börjat ta till sig av att jag följer GIF Sundsvall. Och när det liksom är dags för match, jag har ju under VM gjort det till en ritual egentligen när Sverige spelade, men för dem har det ju innan bara funnits egentligen ett lag, och det är laget i stan, och det har varit GIF Sundsvall, för det är då vi liksom hela familjen har suttit och kollat på fotboll. Men nu när Sverige spelade och jag verkligen ville få, nu måste jag verkligen få se matcherna här, så vi har gjort det till en ritual att då är det picknick på vardagsrumsgolvet, vi rullar chokladbollar och äter jordgubbar. Och nu var det bara här i veckan faktiskt, och utan att det hade kommit på tal, utan jag hade kommit hem från jobbet, det var en måndag, giffarna spelade inte match, men min äldsta dotter sa att pappa, om giffarna spelar ikväll, då kan vi väl göra chokladbollar. Så att det finns, jag har ändå byggt upp någonting positivt här runt giffarna, att barnen ska vilja, de tar liksom till sig evenemanget. Så nu längtar de ju till matcherna.
Du är ju något på spåren där också. Vi har ju pratat väldigt mycket om publiksiffror och hur GIF Sundsvall ska engagera och så vidare. Det kanske är chokladbollsrullning på matchdagar som är
så. Nej, men det är väl så man får dit unga. De är ju inte ett dugg intresserade av fotbollen, men bygger man någonting positivt runt upplevelsen runt fotbollen, så är det. Jag kan tänka mig att det är så man får dit de verkligt unga och gör det till en vana och dyka upp igen.
Absolut, men det kommer man väl själv när man gick på fotboll när man var riktigt liten. Man kanske inte förstod innebörden av matchen man var på. Jag vet att jag var på någon landskamp när jag var väldigt ung sådär. Men man kanske fick en halsduk, eller det var något matchprogram, eller som du säger något fika eller liknande. Någonting som gjorde att det var en häftig grej att gå på fotboll, om man hittade någonting som man liksom associerade till det på något vis. Och sen så har väl såklart fotbollsintresset tagit av. Och så kanske det kan vara för många barn, att det börjar med någonting som gör att det är kul att gå dit, och att det är en happening. Och sen så ju äldre man blir, ju mer förstår man att spelet fotboll är faktiskt fantastiskt. Och för mig personligen så räcker det med en bra fotbollsmatch. Jag behöver inte ha så mycket runt omkring. Men om man vill nå den stora massan, så måste det ju vara mer än fotbollen. Och det har ju du har ju verkligen hittat rätt till din målgrupp. Nu är den väldigt specifik.
Men den är 2 man.
Det kanske inte når den breda massan i chokladbollsrullningen. Jag vet inte. Jag hade nog i och för sig köpt det.
Ja,
det är gott med chokladbollar.
Chokladbollar alltså, kan du ju inte liksom nej tacka.
Nej.
Och det är havregryn. Jag är uppe på en otroligt intake av havregryn just nu.
Ja, det är bra.
Både jag och barnen. Så att det, ja, styrka med nöje. Det, men och det är väl ungefär det liksom, det fotbollsintake jag har haft under semester. Det har varit liksom underhåll. Det har varit GIF Sundsvall och VM, men framförallt Sveriges matcher.
Mm.
Ja, jag... Men det tar emot under semestertider när man jobbar med sport så pass mycket. Det tar liksom bort lite av nöjet med idrott på det sättet, tycker jag. Så det kan vara skönt att pausa ifrån.
Absolut.
Även om det är någonting man älskar att ha omkring sig.
Ja, jag håller med. Jag såg ju, följde VM i jobbet tills Sverige åkte ut. Men sen så, jag var faktiskt ganska mätt på VM också. Även det är klart jag såg slutspelsmatchen och sådär. Men det var inte med den där kanske superpassionen som, utan jag zonade faktiskt ut där under några matcherna, kände jag. Och ja, och det kanske hängde ihop med det du sa. Man var rätt slutkörd innan man går på ledighet. Sen nu har jag tyckt att det har varit superkul när Allsvenskan har startat upp igen och sett en hel del matcher på TV där. Jag var på plats och sett GIF hemma också. Inte mot Norrköping, var inte där. Jag såg på TV delar av matchen. Men matchen innan, nu får du hjälpa mig här. Det var ju mot... jag såg AIK på plats. Och sen så var det ju...
Nej, inte Djurgården vi är nere på nu.
Vilken hemmamatch hade vi för Norrköping?
Det är det här jag är så dålig på. Ja, men vad?
Nu står det still här.
Ja, det här är, det,
då var jag på plats i alla fall.
Det står en mycket pinsam tystnad. Men det här har ju alltid varit lite av poddens svaga sida.
Ja, men det är bra. Det ska inte vara så...
tillbaka i tiden.
Det är här och nu.
Ja.
Men jag har sett en del andra lag också på TV, och det har varit riktigt kul. Och nu är man ju supertaggad när, om vi pratar fotboll, på att Premier League ska sätta igång. Och det gör ju på fredag redan. Så att min fotbolls abstinens har kommit tillbaka. Den dippade i slutet av VM, och nu är den tillbaka med full kraft. Det känns bra.
Mm.
Det känns det passande att köra en podd också när man är uppladdad igen.
Ja, man behöver den där längtan för att få tillbaka det. Jo, spelschemat har varit, det var ju Norrköping sist. Innan det så var det Djurgården borta, det var Kalmar borta, och sen var det AIK.
Ja, det var ända sen AIK, ja precis. Ja, ja, men då var det AIK, satt jag på, var jag där ledig och satt på läktarplats. Sen har det blivit tv-soffan på de senare matcherna.
Mm. Men, senaste matchen mot Norrköping, 1-1. Hade du köpt det på förhand?
Med tanke på liksom avstängningsläget i GIF Sundsvall, så hade jag nog gjort det. Vi pratade lite innan podden, du och jag, om att det känns ju ändå i slutändan som ett styrkebesked av GIFarna att ta poäng mot IFK Norrköping, som är ett av de absolut bästa lagen i Allsvenskan i år, trots att dels har man sålt en av Allsvenskans hetaste spelare nyligen i... Ja, vad enades vi om till slut?
Roman Gahl.
Roman Gahl. Som ju för övrigt hoppade in för Malmö igår när de tappade 1-0-ledning till 1-1 i Europa-kval. Men och att David Batanero och Juanjo Kirkoles var avstängda, de två viktigaste spelarna i laget. Då tycker jag att det är starkt att ta en pinne. Spelet, det jag såg då, delar av matchen, jag ska inte säga att jag följde 90 minuter med full koncentration, utan jag var uppe i en del annat också. Men det var ju att spelmässigt ingen topprestation, men att då få med sig ett kryss mot ett så bra lag, det tycker jag ändå är ett styrkebesked.
Mm. Ja, definitivt. Och nej, men som det har ju varenda egentligen kommunmedborgare i Sundsvall nu konstaterat, Bataneros och Juanjos betydelse, hur viktiga de är. Så att det var ju en, om man ska säga, oro. Nej, men det var ett frågetecken inför matchen hur de skulle klara den här frånvaron. Jag hade trott att det skulle bli att man inte riktigt tyckte att Paul Moreno var redo att starta, utan jag trodde att det skulle bli Kim Skoglund och Rubio. Skoglund som ändå är den innermittfältare som är mest inspelad, får man väl säga, den som har fått mest speltid. Jag trodde att det skulle bli så, men han blev inte med alls, utan det blev Rubio och Moreno.
Mm.
Och det är liksom att de klarar det ändå, 1-1 mot Norrköping, ett lag som är så bra att de kan ha Kalle Holmberg på sidan liksom. Det är bra.
Ja.
Det är bra. Det är väldigt bra, och man får ju ha i åtanke om man tycker att Rubio till exempel inte håller jämnheten i 90 minuter, att det här finns inga U21-matcher att spela eller någonting. För Giffarna har ju, de har ju valt bort det den här säsongen. Oerhört svårt att, då, att få tajmingen och allt det här att sitta. Så att med tanke på det så gör han ju ändå en hygglig match. Han hade det här avslutet som det blev retur på, som Mike Sema skickade in, men tyvärr för hans del en halv meter offside. Så att stundtals blixtrade ju han ändå till också. Och det är ju inte så tokigt med tanke på att han kanske är tredje, fjärde alternativ nu. Att det finns lite. Det Nej. Finns lite där. Det finns mera att hämta.
Verkligen. Jag ska säga också, det lilla jag såg, såg jag med lite förutfattade meningar ska jag väl inte säga. Men jag hade läst dem, för jag, det var i efterhand. Jag missade matchen när den var och hade den på ja, efteråt då. Så att jag visste ju ungefär när målen skulle komma och lite vad som hade hänt. Och jag hade läst också de första analyserna där. Det var senare samma kväll. Så att och det vet jag inte, det kanske också präglar det, det man ser. Men jag tyckte ändå att, och han hade fått, Moreno hade fått en del beröm.
Mm.
Och det jag hade läst mig till i alla fall. Och jag tyckte också att de, det som jag såg såg ganska lovande ut ändå. Alltså en spelare som vann mycket på huvudet och som är stark och som ändå är bra med bollen också, är min känsla.
Mm.
Och som Rubio, du är inne på det, jag tycker också att det är tufft att komma in i spel så där. Giffan har inget U21-lag längre, så att han har fått väldigt lite matchning. Och att då bara kastas in och att ett helt nytt in i mittfältspar tillsammans gå in och lösa den uppgiften. Det är en ganska tuff utmaning mot ett så bra lag.
Och det kan nog ha varit en del trötthet som gjorde också att han tog det där beslutet, kanske felaktiga beslutet med den dåliga tacklingen som ju gav honom ett rött kort i slutet. Sen kan man tvista om det var rött eller inte, men det var en dålig tackling.
Absolut.
Och han skulle nog egentligen ha gjort det med andra foten och sådär. Men man tar inte rätt beslut alla gånger när man är så trött som han förmodligen var när han kommer helt machotränad.
Ja, exakt, och där kan man kanske, om man ska ha liksom, vara och peta i någonting från den här matchen, så kanske kan ha gjort sig annorlunda. Det är väl om det borde ha blivit byte tidigare på honom. För att det pratade ju Joel Serien om redan innan matchen i intervju med våra kollegor, såg jag att han är redo att starta, men han är inte redo att spela 90 minuter utan kanske en halvlek och sen 15-20 minuter i andra halvlek. Så att, ja, jag vet inte hur man, jag har inte sett att Joel har motiverat byterna eller hur man tänkte så fullt ut. Men det var väl kanske någonting som man hade kunnat justera då.
Mm. Ja.
Nu blev det en poäng och mål i andra halvlek ändå då, och man får se det som att Giffarna kom tillbaka och tog en pinne. Så att, Det är ingen skarp kritik direkt, men något att kanske tänka till och tänka kring, och kanske något som man GIF-lägret har liksom, inte vet jag, funderat på i efterhand om man borde gjort en liten justering där.
Och vi ska inte ta riktigt matchanalyserna nu. Nej. För det har gått några dagar, ni har säkert konsumerat den matchen, men vi måste stanna vid Linus Hallenius också. Historiskt nu tog Dotson, innan Peter Wilson gjorde det, han har ju lovat i GIF-podden att han ska slå Kane Dotsons allsvenska målrekord den här säsongen. Nu får han slå Hallenius rekord istället. Peta ner Kane till trea om det är så. Men han får jobba lite då.
Ja, verkligen. Jättekul att, tycker jag, att det är Linus Hallenius som är GIF Sundsvalls främste
målskytt. Var det hans 100:e match också?
Ja.
För Giffarna?
Precis. 100:e seriematchen då, för GIF Sundsvall. Han gjorde sitt första allsvenska mål mot Norrköping. Och han slog rekordet mot Norrköping i den 100:e matchen. Det gav en poäng och det var fantastiskt vackert.
Ja.
Det är ju ett, alltså det är riktigt hög klass på det där. Ja, du får lite gåshud nu.
Ja.
Nej, men mottagningen, vändningen, avslutet, iskallt i bortre. Håller hög allsvensk klass, och det har ju Linus Hallenius gjort hela säsongen.
Men det var nästan, alltså nästan i läge liksom som det vackra målet han gjorde i Superettan som kom så långt i alla omröstningar.
Mm.
Och i tekniskt nummer så är det ju lika stort, om inte, alltså jag vill säga om inte större. Jag vet att göra en sån mottagning är väl svårare än att trixa över en back och dunka iväg bollen på volley.
Ja, så jag förstår att snygghetsmässigt så är det målet mot Syrianska liksom mer spektakulärt, och som du säger, det var med i Puskas Award och ett av de snyggaste målen i världen. Men
det måste
klassmässigt
vara
så tycker jag att det här är, ja, jag är nog beredd att hålla med det där om att det kanske är till och med. Och man gillar ju det liksom klina avslutet. Mottagningen vänder upp. Mm. Och han sa det själv i intervjun, hörde jag, att han bombar ju ofta och går på kraft och har ett stenhårt avslut. Men det gör ju ibland också att han...
Som han gjorde när han var en kalv mot sig.
Ja, men ibland kan de där skotten gå över eller utanför. William Eskelin hade varit på Hallenius har sagt att placera dem hellre oftare liksom. Kolla vart målvakten inte står så här. Och det gjorde han ju verkligen nu. Så att det kändes som ett tekniskt svårt nummer. Och som avslutas med ett, liksom, ett iskallt avslut av en rutinerad målskytt liksom. Så att det var Hallenius 2.0 kanske då, som jag skrev i texten här efter att han hade slagit rekordet.
En mognadsprocess.
Ja.
Det kommer man ju tillbaka till med honom.
Ja, man gör ju det.
Jag har också skrivit samma sak egentligen. Att, det var väl förra säsongen som jag skrev en krönika där till Sundsvalls Nyheter. Att det känns som en annan person som kommer hit jämfört, eller som kom hit jämfört med när han drog senast. Och det var väl också det ni pratade om en del.
Mm, absolut. Det jag tycker som Linus Hallenius, när han kom fram och redan innan han kom fram, så det skiljer ett år äldre än honom. Han spelade ofta med någon som var äldre, så man hade full koll på honom under liksom alla uppväxtår. Det var ju den klart största talangen i fotbollsmedelpad, och det kändes ju helt givet att han skulle bli elitspelare och att han kunde gå i princip hur långt som helst, för att han hade alla verktyg och var mer eller mindre överlägsen i de yngre åldrarna. Han kom upp i A-laget, han var egentligen bra på en gång och liksom visade framfötterna, och man såg att det var en oslipad diamant. Sen skardes ju lite grann med GIF Sundsvall där, med kontraktsförlängning, och ja, han ville iväg och kände sig lite missförstådd och sådär. Och det hade ju kunnat bli ett väldigt tråkigt slut på en lokal kille med liksom fantastiska fotbollskvaliteter, och att han, det såg ganska länge ut ändå som att han inte skulle komma tillbaka. Utan det var Hammarby och det var utlandsäventyr och...
Ja, det lät många gånger på honom, tyckte jag, när man pratade med honom, som att nej, inte aktuellt. Nej, som att det var, som att det låg väldigt långt bort att komma hem.
Nej, det var ju ingen liksom jättebra relation, utan det var ju lite struligt då när han lämnade, och det levde ju säkert kvar under ganska lång tid. Så därför känns det ju någonstans extra fint att liksom han och klubben har hittat tillbaka till varandra. Han kommer hem, och det var ju en väldigt stukad Linus Hallenius som kom tillbaka till GIF Sundsvall också efter dels utlandssessionen som inte blev som han hade tänkt sig, och sen återkomst till Sverige där det inte heller klickade, och sen liksom faller allt på plats i GIF Sundsvall med en spelare som, eller en tränare som han tidigare har varit lagkamrat med, och liksom han får bära kaptensbindeln och verkligen leda det här laget. Och nu känns det ju som att han har blivit profet i sin egen hemstad, och det är inte så många som blir. Men han har ju verkligen förtjänat det, med att han kombinerar den här, att han är en jätteduktig fotbollsspelare som kan prestera liksom, göra snygga mål och bli den mest allsvenska målskytten i sitt lag. Men han jobbar ju framförallt stenhårt på planen, han är en ledare, han brinner för föreningen, han gör så mycket mer än att bara spela liksom bra fotboll. Och den fotbollen han spelade, det är också någon sorts kombination av den här unga tekniken som liksom kunde tunnla och skjuta krysset, med en anfallare som är smart, tuff och tar egentligen bra beslut i stort sett hela tiden.
Ja, han är ju en spelare som verkligen står för någonting nu, och liksom står för det här rena inom fotbollen. Dels det, liksom, du har ju det att han kom, när han kom i tidiga år, jättemycket talang, men han har ju också förädlat den här talangen och hållit liv i den här talangen och hållit en utveckling i den trots att han har varit skadad. Så du kan ju ändå inte säga att han är här där han är bara för att han är en talang, utan han är ju också en träningsprodukt. Att han har det tekniska, men en enorm fysiska förmågor, att han är snabb och stark och kan springa hur mycket som helst, och också gör det och använder det och gör det hårda jobbet varje match och är en pådrivare. Det känns som att han vill hålla sig på topp i alla möjliga, alla olika förmågor som han har. Och ska man komma ihåg att spela med en sån fysik som han har, det kräver ju också en väldig noggrannhet då, när du har en så stor muskelmassa att underhålla och samtidigt en så slitsam spelstil som både ger och tar smällar och tar oerhört många löpmeter. Det är slitsamt för kroppen. Det kräver mycket av återhämtning. Det kräver mycket av sömn och liksom den här återhämtningsträningen. Så att det är ju, det är ett stort jobb han lägger ner och samtidigt orkar ha energin att vara en lagspelare. Det är ju, han är ju någonting stort just nu. Han är ju som en enda stor liksom pumpande GIF Sundsvall-muskel.
Ja, verkligen.
Och han är häftig och sen samtidigt att han står för vad är ni på det rena, men det här känns ju som att han görs ju väldigt älskvärd när han i matchen mot Djurgården här förmodligen hade kunnat få straff med Jonas Olsson som ryggsäck, så sköt han ju högt över på något som annars hade varit ett givet mål med tanke på vilken avslutare han är just nu. Men berättar efteråt att jag är inte sån, jag hatar folk som är såna som lägger sig ner liksom. Och det här gör ju att han växer. Jag har någon krönika som folk gärna petar på mig för. Det har skrivit att jag beundrar goda filmare. Och det gör jag fortfarande, men jag beundrar ju ännu mer någon som kan vara den här typen. Du vinner ju kanske inte matcher på att stå upp, men och bevisligen så kostade det ju giffarna någon poäng här mot Djurgården. Och men däremot så vinner han ju otroligt många hjärtan. Och det väcker ju liv i frågan och debatten om videodomare till exempel. Videogranskning, borde vi ha det i svensk fotboll? Jag tycker det. Jag tycker inte man ska vara så teknikrädd. Det hade ju inneburit i det här fallet att den ärliga spelaren hade vunnit förmodligen om vi hade haft videogranskning i svensk fotboll. Nu blev han en förlorare för att han var ärlig, men hade han varit oärlig och lagt sig, då hade han varit en vinnare. Så i det långa loppet så är det ju sådana som han som står upp i den frågan som gör att fotbollen kommer få ärliga vinnare också.
Ja, och jag tycker någonstans att
så han står ju verkligen för något.
Precis, och han blev väl en förlorare på det sättet att han inte fick en straff, men han blev ju en vinnare på alla andra sätt och vis liksom. Och det är väl exakt en sån lagkapten som man, jag tror att alla GIF-supportrar vill ha. Jag tror att det är väldigt få fans till GIF Sundsvall idag som är missnöjd med att det är Linus Alenius som bär kaptensbinden när Tommy Naurin är skadad.
Ja.
Han har ju liksom blivit den ultimata lagkaptenen för det här laget. Och jag tycker också att det är självklart att åtminstone granska filmningar på video i efterhand och att man ska kunna stänga av spelare i efterhand för en filmning. För då tror jag att då kommer det försvinna. Jag tror att det är det enda som biter. Att du vet att du som spelare, om jag filmar, jag blir avstängd, jag missar matcher. Det är det sista man vill. Så att jag tror att det är den vägen man ska gå. Det pratades ju om efter den här matchen.
Ja.
Tack vare att Linus Hallenius valde att stå och valde att liksom uttala sig på det sätt han gjorde, ja. För att han är ju skarp ofta i att våga tycka och tänka och ha åsikter. Det vet vi ju inte minst när han var här i podden. Vi gjorde två avsnitt för att det fanns så mycket att prata om och han hade mycket att säga. Och det tycker jag är bra. Framförallt en sån här gång att man någonstans som spelare står upp för att, jag kan ju tänka mig att han får jättemycket beröm och kärlek för att han väljer att inte filma och sådär. Men att han liksom, hans uttalanden kan ju säkert också, det kan nog hända att han får kritik från andra spelare eller tycker liksom att, ja men, sådär.
Spanjorerna tyckte ju att
ja, de tyckte att han borde lägga sig, ja precis. Så att, nej. Bara bra gjort. Såklart, ja. Och jag är på ditt spår och börja videogranska filmningar i efterhand och stänga av.
Och statusen nu då på svensk fotboll var i samband med den här händelsen, så jag tror att det var Sveriges Radio som gjorde en grej med Stefan Lundin på svensk elitfotboll. Och då är status att man kollar på Danmark, där man idag har provat ett system den här säsongen, där man kan i efterhand dela ut avstängningar motsvarande vad det skulle ha gett på planen. Men just när det kommer till att filma som vanligtvis ger gult kort, då ska du kunna få avstängningar ändå. Även om du bara hade gett ett gult på planen, så kan du få en avstängning i efterhand. Speciellt om ditt lag har dragit stor fördel av filmningen.
Är det rimligt?
Så att det är ett bra sätt för att skrämma bort filmarna.
Mm. Absolut. Absolut. Jag vill bara peta in när det gäller Linus Arenas. Jag tycker det är häftigt liksom hans ja, men den här resan har vi varit inne på, hur att det är väl hans utveckling och liksom att det skar sig med giffarna, han kom tillbaka och det blev en kärlekshistoria och att nu är han kapten, älskad av supportrarna, har rekord, spelat 100 matcher. Det är ju jättehäftigt. Det är en historia i sig som är läcker. Det är också mer kanske allmänt med det här, tycker jag, häftigt med honom, det är att han visar att man som ja, men att man inte behöver vara superung för att fortsätta utvecklas och fortsätta ta steg. Alltså, han tycker själv att han har sin bästa tid som fotbollsspelare nu. Det är inte så konstigt, han är egentligen kanske i sin bästa ålder. Men han kommer ju också från flera säsonger där det har varit betydligt tyngre. Och att liksom kunna ta de här stegen han har gjort. Och jag tycker att det syns att han har utvecklat liksom en fotbollssmartness som är större än tidigare. Han har berättat själv att han pratar mycket med tränaren om rörelsemönster och ja, när man ska ta emot, spela på ett eller två tillslag. Alltså helheten fotboll pratar han själv om att han ser på ett annat sätt, och jag tycker också att det syns. Och både han och, vi kan ju ta Padiba som ett annat exempel, en spelare som har exploderat i år och fick ett stort kontrakt i Kina efter det. Visar liksom att med, ja, men är man dedikerad och verkligen vill, det är två spelare som verkligen vill och brinner för att bli bättre och för att liksom Dibba har snackat om jättemycket extra med de unga spelarna i Hammarby under vintern, fotbollsträning, och tog jättestora steg. Linus Alenius karaktär och vilja har vi också snackat jättemycket om, och han fortsätter att bli bara bättre och bättre. Jag tycker att det är liksom, det är någonting att ta med sig och att prata om, att bara för att en spelare har fyllt, ja, i Dibbas fall är det väl 30 och Alenius är 29, fyller 30 under nästa år, så kan man bli bättre, man kan fortsätta ta steg och man kan liksom explodera på ett sätt även i den åldern. Och det är kanske något som supportrar ska ha med sig när det gäller värvningar och spela, att en spelare inte är slut och så här, men även klubbar.
Ja, för det var ju inte alla, det var ju liksom inte entydigt att alla uppskattade att Linus Hallenius kom tillbaka till giffarna liksom. Han har varit i klubbar där han har haft lite schism i Helsingborg och inte lyckats riktigt i Hammarby. Alltså det var inte helt självklart. Många såg nog honom som förbrukad, men
absolut.
Men han har ju verkligen visat allt annat och vad lite förtroende och vilja kan göra.
Absolut, och jag tycker också det visar på, om vi ska fortsätta hitta liksom faktorer till att det har gått bra, så ledarskapet som man ju själv berömmer i stort sett varje gång när han får frågor om det här, att han var nära att sluta och liksom hade ledsnat på fotbollen och det hade gått tungt. Det är ju ledarskapet han berömmer till stor del, och det är väl också värt att lyfta fram det arbete som ledarstaben i GIF Sundsvall med Joel Serien och Ferran Sibila i spetsen har lagt ner och gjort tillsammans med Linus Alenius liksom. Det är ju klart, han har gjort ett fantastiskt jobb själv, men de har ju också gett honom en del nycklar säkert. Och jobbat med honom och liksom fått honom att växa. Och liksom kanske framförallt skapa en miljö, tror jag, som passar honom bra. För att det har han också snackat om, att hur han är som person, och att han gillar att kunna vara med och liksom få ha åsikter och komma med idéer och göra sin röst hörd. Behöver inte alltid vara så att det ska gå liksom exakt på hans linje, men att man i alla fall får vara med och tycka och tänka och komma med förslag och vara en del av processen. Något som jag tror att han saknade i tidigare klubbar, men som här har liksom snarare kanske har uppmuntrat.
Mm.
Det är väl också en del att lyfta fram, och jag tror att man ska tillskriva ledarteamet en ganska stor del i att han har kunnat gjort den här resan. Sen är det ju hans egna prestationer som är den stora liksom anledningen. Men de har tillåtit honom att växa liksom, och hjälpt honom, tror jag, att komma tillbaka och hitta rätt.
Precis, och det är väl hela den där kombinationen av liksom både individualism och lagkänsla som han bär på, som kanske gör att han klickar så bra just med det här förtroendet. Att det är inte antingen laget eller jag, utan att han har kunnat växa på båda sidor.
Mm.
Där har man ju märkt andra spelare som kanske fallit bort under de liksom premisserna. Jag tänker på Simon Helg till exempel, som kanske var raka motsatsen. Han har väldigt liksom offensiva spetsegenskaper. Fick en perfekt roll för honom med Sören Åkerby, där han var en av de här offensiva mittfältarna som knappt behövde jobba hem. Med Joel Cedergren var det mer liksom 4-4-2, och han hade någon ytterroll där det var väldigt mycket hörnflagga, och hur hans offensiva spel blev lidande liksom. Men där kanske det inte fanns samma det här liksom lagkänslan drivet, någonting som i Hallenius fall.
Nej,
jag känner att de kanske blir motsatserna till varann.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
I det fallet.
Jo, men det är också en hårfin gräns att vara. Du måste ju i viss mån vara liksom egoist eller så här driven att utveckla dig själv, att, och speciellt kanske om du anfaller, att göra mål, att våga utmana, att våga ta lite liksom egoistiska beslut. Men egoistiska beslut är också sånt som ofta kan vara till lagets fördel. För vågar du aldrig göra det där, försöka ta ett skott i ett svårt läge, eller så gör du inte heller speciellt många mål. Men även hur man är som person, att liksom våga vara lite egoistisk i sitt driv, att vilja utvecklas, att vilja bli bättre, att liksom, och vara en vinnarskalle som kan ställa krav, men att samtidigt göra det för lagets bästa. Det känns som att där har Linus Alenius hittat helt rätt nu. Han har både och. Han vill verkligen fortsätta bli bättre. Han vill göra mål och slå rekord. Och ja, men vi som har sett honom på både träningmatch vet ju att det kan ju, han kan brinna till också. För han vill så mycket. Men nu kan han liksom kanalisera det här på ett mycket bättre sätt, känns det som, än när han var yngre. Och det är inte så konstigt. Så är det väl för alla. Man växer. Och jag tror ändå att det där drivet som han hade som ung, som kanske ibland såg som någon sorts... ja, men han pratade själv när han var hos oss om liksom att bli kallad, jag vet inte om diva eller egoist eller sådär, att han var för liksom bångstyrig. Hade han inte haft det då, så kanske han inte hade hamnat där han är idag heller liksom, utan det är ju egenskaper som han fortfarande använder och som är jätteviktiga för honom, tror jag. Men att han liksom har hittat nycklar för att det ska gynna både honom och laget på bästa sätt. Och
ja, han har varit med om mycket i sin... och mognat.
Ja, men precis, och han har varit med om väldigt mycket i sin fotbollskarriär också, som säkert har varit jobbigt. Som tung tid i Italien och även återkomst till Sverige liksom. Men som jag tror ändå är jättevärdefulla erfarenheter när det gäller att vara en kapten och liksom lotsa unga spelare framåt, och även i hur han själv liksom ska tänka i både med- och motgång sådär. Alla de här liksom tuffare upplevelserna han har varit med om tror jag är ganska viktiga för att han ska kunna vara den ledare och, vad du sa, bultande giftmuskeln som han är idag.
Ja, nej, men och jag kan tänka mig också att om du går skadad så under en lång tid, eller om du som anfallare har svårt att göra mål till exempel, så är det också då väldigt svårt att vara den typen av liksom renodlad individualist, att vara en sån som bara tänker på sig själv. Du kanske är tvungen också att ta på dig mer av de här lagglasögonen för att stå ut egentligen. Han kanske inte hade varit den här typen av spelare om det hade flutit på ett annat sätt. Du kanske inte hade haft, nu är det liksom filosofiska rummet, men jag tänker mig att drivet att utvecklas kanske inte hade kommit på samma sätt. Eller drivet att vara den här lagmaskinen som han är. För om du bara är individualisten, liksom Linus Hallenius, vad händer då om du går skadad i 2 år? Eller om du inte får spela matcher? Eller om du inte gör några mål i allsvenskan? Det kan ju knäcka en totalt. Och det verkar ju som att han också stundtals har varit ganska knäckt. Men ja, det är väl därför som matchen är så bra när han kommer hit till en klubb som han har lite känsla för, där det finns någonting annat.
Absolut, och det känns
att han får växa och bli någonting annat.
Ja, och det känns ju verkligen som att de där känslorna bara har växt och växt nu också när han har fått komma hem och har fått en kickstart, alltså startat om karriären och känt uppskattning i liksom en hemstad där han kanske var, ja men han har upplevt lite missförstådd tidigare då. Och att det där bara växer och växer och liksom, jag tycker faktiskt att det var riktigt häftigt att se bilderna när han gör det där liksom, dessutom då ett vackert mål som innebär poäng, springer ut mot supportrarna och liksom klappar sig för bröstet där det GIF-loggan sitter. Det tror jag att de som liksom följer GIF Sundsvall som supportar, det måste ha värmt i hjärtat. Och när man vet hela historiken bakom, var liksom vägen från den där unga supertalangen som kom upp, försvann, återvände hem, och att liksom få den omstarten både i sin egen karriär men också i relationen med liksom laget i sin egen stad, så är det ju faktiskt en fantastisk historia. Så att det var ett historiskt mål för både GIF Sundsvall och Linus Alenius. Nu är han ju riktigt stor i GIFarnas historia.
Det är den största. Han hänger snart bredvid Leif. Men men jag tänkte på det också, att GIF Sundsvall har ju varit, så ser man nationellt sett, så har de varit medialt så ointressanta, men i och med att han är den som leder och hörs och står för allt som GIFarna står för just nu, så när jag var precis innan semestern här, så var jag inbjuden som gäst till publicistklubben. Då pratade vi föreningsdemokrati, bland annat Olof Lund var gäst, och jag frågade honom varför är GIFarna så ointressanta medialt, frågade de vid sidan om. Och han surrade om, nu ska vi se så jag inte tappar bort mig här. Nej, men han surrade om att det liksom, ja men de har inte riktigt haft den här liksom tydliga personen liksom, ja men som ÖFK har, som står för någonting nytt och då samtidigt lyckas väldigt bra. Nu lyckas GIFarna väldigt bra, och jag tycker man börjar mejsla ut att de står för någonting, norrländsk tiki-taka någonting. Och Hallenius är ju ansiktet utåt för allt det här, och han sa att liksom, är det någon som skulle vara intressant att lyfta in, så är det ju Linus Hallenius, så att om man ser till Lunds egen podd. Mm. Så det är väl inte omöjligt att han hamnar där, och speciellt om han är en spelare som kan stå upp i stora fotbollspolitiska frågor som filmningar till exempel.
Nej.
Så att det är ju otroligt stärkande för GIFarnas varumärke.
Absolut.
Men den här kärleksspecialen till Linus Hallenius, ska vi liksom pausa den och gå vidare lite grann?
Vi får väl göra det.
Vi pratade ju lite in i mitt fält också när det rörde sig om den här matchen, och det för oss ju liksom mot transferfönstret, tycker jag. Paul Moreno är ju ny. Vi har Aro Iniesta som ny.
Vilket namn.
Ja, skönt att kunna säga att Iniesta spelar här.
Jag skrev faktiskt, då hade jag gått på den där halvsemestern då, eller vad jag ska kalla det, och jag spelade inte golf, men jag var och knackade niohålsbana och harvade mig framåt.
Minigolf?
Nej, en korthålsbana menar jag.
Du sa inte minigolf, nej, okay. Det var jag som...
På sjöns korthålsbana. Så
jag som inte trodde dig.
Nej, men det är faktiskt sant. Men mina slag liknade kanske mer än de som man slår på en minigolfbana, jag vet inte. Men i alla fall där så lyckades jag få fram att de här två spelarna var på plats i Sundsvall och skulle bli klara. Så jag skrev den där texten från mobilen, från golfbanan. Och när jag fick se namnet, jag tror att jag först bara läste David Haro och sen googlade och Iniesta dök upp. Så fattade man ju att det här måste ju bara bli en succé. Den succén har väl uteblivit än så länge. Han har inte fått spela så mycket. Men två spanska spelare in. Paul Moreno är den jag har av naturliga skäl sett mest av då, eftersom att han har fått spela mer, men också hört mest av. Verkar ha imponerat på träningarna. Stor, bra på huvudet, verkar vara en bra närkampsspelare, men också bra med bollen. Spelade ju mittback i Sabadell, samma klubb som David Batanier och Juanjo tidigare har spelat för. Men användes även ibland som in mittfältare där, vet jag. Men man ser honom främst som mittback, och det är det han spelar mest. Iniesta här vet jag mindre om, men det är ju en offensiv spelare med bra teknik och ska vara duktig att kombinera, som många av de här spanska spelarna är duktiga att hitta liksom samspel med sina medspelare och kortpassning spela sig framåt.
Men vad var dina reflektioner då när de här kom till, som Paul Moreno? Jag menar, det är ju, då hade man precis lånat ut, om jag minns rätt, kronologiskt så hade de lånat ut Pirtiokki. Vad ska de med honom till? Tänkte du den tanken?
Nej, men jag tror att Pirtiokki blev utlånad för att Moreno var på väg in. Jag vet att Giffarna jobbade under ganska lång tid på att få hit honom. Var tidigt ute, och det var en spelare som de har sett på plats också. Vet inte vem som har, jag skulle tro att det är Ferran Sibila som har varit och tittat på honom live, men det är en spelare som man verkligen har gått hårt för, som man verkligen ville ha. Så jag tror att man var ganska trygg i att få in honom när man släppte iväg Pirtiokki. Jag tror, och man ser honom som en mittback, en av de här tre, men att han även kan, som han gjorde nu då, vikariera som in i mittfältare. Och tittar vi på den positionen så är det väl Myrestam, Björkander, Gracia först och främst. Kim Skoglund har varit där och vikarierat en del nu. Men känns som att Paul Moreno kan nog verkligen vara med och konkurrera om att ta den liksom första ersättarrollen. Men det är, jag tror att man, det känns, då jag har hört och de intryck jag har fått, är att man från Giffarnas sida tog väldigt mycket på honom. Det är nog en tilltänkt startspelare inom en inte allt för inte allt för långt bort.
Och
Iniesta vet jag mindre om, det känns ju...
Ja, vi har ju sett honom, och där blir ju filmningsdebatten aktuell också. Nej, men han fick en, det var också en så här märklig aktion av Jonas Olsson, tyckte jag, när Iniesta försöker passera med hög fart, Olsson är ute med en liksom vidutsträckt arm och täcker undan honom på ett helt onaturligt sätt. Iniesta kommer med hög fart, det ser ut som han faller väldigt lätt, men samtidigt ett märkligt sätt av Olsson att täcka upp bollen. Och det är väl ungefär den sekvensen man minns mest, men det såg ju ut att vara en rapp kille.
Jag tyckte det var ett ganska fint första intryck ändå, sådär att, inte just om det var en filmning, men att såg ut att ha liksom bra känsla med bollen, ett ganska fint flyt.
Hade något tekniskt nummer, vill jag minnas, som...
Så det kändes som att här finns det någonting. Sen har han ju inte övertygat så mycket på ledarstaben, så att han har liksom varit
han har inte fått
en startspelare än, eller fått något längre inhopp. Men det är väl en spelare som man främst ser i den här, de här interiörrollerna, men antar jag.
Det känns ju liksom, om man klarar en hel vår där Mike Sema är skadad, för man kan väl tänka sig att det ordinarie interiörparet hade varit Sema och Gal. Om man klarar sig en hel vår utan Sema, och nu också nu när Gal försvinner, Sema är tillbaka, jag får ju känslan av att de två tar ut varandra väldigt mycket. Alltså, jag tror inte att Giffarna har försvagats i startelvan sen allsvenska våren. Jag tror Sema är kapabel att göra ungefär samma mängd poäng. Sen tycker jag också att han kanske inte, du får säga till om du inte håller med mig, men att han kanske inte tappar lika mycket boll. Gall har stundtals kunnat köra fast lite grann. Han har ju förädlat det och blivit bättre på det den här säsongen. Men kan tycka att han ibland har tappat en del enkla grejer. Du upplever att Sema har en annan kontroll.
Ja, men om man ska gå från då, de två spanska spelarna som kom in, där den ena känns Paul Moreno alternativ mer mittback in i mittfält, konkurrerar om en startplats. Nu känns det som han fick hoppa in tidigt, nu fick han starta. Han kommer vara där och få en hel del speltid. Iniesta, än så länge lite tuffare i att slå sig in, men kommer säkert också få chanser offensivt när det saknas spelare framöver. Och så har vi då den som har lämnat, och det är ju Roman Gahl, som du säger. Och det har vi varit inne på tidigare. Det är ju en tittar man i statistiken, vilken fantastisk
ingen
vår.
Ingen har varit så bra.
Nej, en allsvensk, ja, men en allsvensk klassspelare som går in i Malmö och får speltid. Startar inte, men hoppar in när man liksom ska gå för 2-1 mål igår i ett Europa-kval. Det säger ändå en hel del. Men jag vidhåller ju, och det vet jag att du tycker, eller tyckte när vi pratade om det här sist i alla fall, att han var den spelaren med försäljningspotential som det kändes, eller som man trodde att GIF Sundsvall skulle kunna sälja, men ändå fortsätta prestera bra fotboll. Och precis så som du är inne på, tror jag att det kommer vara. Mike Sema är tillbaka, en ännu klokare och liksom värderar bättre än Roman Gahl, tycker jag också. Kanske inte riktigt samma, alltså exakt samma höga spetsnivå i att göra mål och komma till avslut som Gahl visade upp, för det var ju exceptionellt. Och det är, han är ju en, vi pratade oslipad diamant tidigare, han är ju verkligen det. Han har ju börjat slipats, men har ju fortfarande flera steg kvar att ta, och han kommer ju kunna bli en, han kommer ju spela en större liga, ganska övertygad om, över tid. Men den här säsongen så tror jag att GIFarna kan hantera det när Sema kommer tillbaka. Och så får man väl se vem som tar den andra platsen. Nu är det Peter Wilson, men där kommer säkert en sån som Harun Gestat verkligen utmana. Jonathan Morsey kommer tillbaka från skada, fick hoppa in som wingback nu.
Ja, just
men det är klart också ett alternativ där framme. Ja, exakt. Fin löpning kom där på vänsterkanten. Men nej, jag tycker inte heller att det låter ju konstigt att säga att GIFarna har tappat en av allsvenskans bästa spelare under vår säsongen. Men man tycker ändå inte att laget är så mycket försvagat, och så känns det faktiskt. Vi kanske får göra en pudel här under hösten om liksom målproduktionen stannar av. För han är ju en liksom duktig spelare på att dyrka upp försvar, Roman Gahl. En spelare som kan göra det där lilla extra oväntade. Och han hade ju någon av matcherna på slutet mot AIK när han bara flöt fram och hade stundtals uppvisning mot ett så pass skickligt defensivt lag. Så att man ska inte förringa det han har gjort. Det är en fantastisk vår, han har spelat jättebra fotboll. Men som kollektiv så tror jag att GIFarna med sitt sätt att spela och med de spelare som kommer in istället kan hantera det på ett bra sätt. Så jag tror inte man är försvagad på så sätt att man har tappat en väldigt bra fotbollsspelare med spets som inte man bara kan trolla fram. Men sett till liksom laginsatser så tror jag ändå att man kan fortsätta spela lika bra kollektiv fotboll. Det tror jag inte man hade kunnat gjort om David Batanero hade försvunnit.
Och det hade han kunnat göra?
Ja. Berätta. Men det jag hört är att GIFarna fick ett bud på honom. IFK Göteborg var ju väldigt intresserade och ville verkligen knyta till sig Batanero, vilket man kan förstå. Det har ju funnits intresse kring honom från andra ligor tidigare också. Klubbar i Asien som haft koll, och jag tror även att det är några större skandinaviska klubbar som har tittat ganska noga på honom. GIF ska ha fått bud, men som var, tyckte de, alldeles för lågt. Och där tror jag att, nu vet inte jag några summor, men att man har gjort helt rätt som har valt att behålla honom, om det inte handlade om väldigt stora pengar. Och det verkar inte ha gjort, för att tappa David Batanero hade varit någonting helt annat.
För Galsumman har ju förmodligen liksom räddat säsongens ekonomi på det sättet. Man hade ju klart med de här med finansieringen ändå då, vad det verkade. Men den har ju förmodligen gjort att man har haft råd att säga nej.
Den summan kan man ju också diskutera om den var, ja, den var för låg. Och det, ja, har ju, det har väl du skrivit om också.
Ja, för det är ju liksom, man får ju komma ihåg här, summan som, det var väl Daniel Kristoffersson som skrev 5 miljoner eller något sånt. Urban Hagblom har sagt att det är mer. Men mer kan ju också innebära 6 miljoner, eller att det är en vidare försäljning.
6 miljoner är, kring 6 miljoner är det jag har hört nu så här i efterhand när man har försökt luska runt lite. Jag vet, har
det är
inget
möjligt.
100% det stämmer.
Urban har väl försökt att peta in sådana här vidareförsäljningsklausuler tidigare, och det är väl inte omöjligt heller. Och skulle Malmö då
garanterat
sälja, skulle Malmö sälja honom för 20, ja, då är det en affär som kanske är värd 10 miljoner i det längre loppet. Och det är väl inte, då är det väl inte så himla tokigt. Man får komma ihåg GIFarnas ekonomiska status, deras plats i näringskedjan i allsvenskan, deras vana av att göra stora affärer är kanske inte liksom den största. Någonstans blir det väl en stege att vandra längs. Nu sålde ju Dalkurd visserligen Buya Toray för vad som har rapporterats var 20 miljoner. Vilket får sägas vara väldigt bra. ÖFK har ju gjort sina hyggliga försäljningar också. Men det jag menar är att jag har inte liksom så mycket att anmärka på den här summan ändå, med tanke på insatsen man själv har gjort, att han kommer gratis. Men däremot så måste de ju fortsätta och producera den här de måste fortsätta jobba på det här sättet på marknaden.
Absolut.
Om det ska bli hållbart i längden, se till att få betalt och få de här summorna betalda för de spelare som man plockar upp.
Och det blir, de sista säsongerna har det blivit en del försäljningar liksom, där det har handlat om ett antal miljoner. Och det är ju bra jobbat av Sundsvall, det måste man ju fortsätta med. Jag tror att man också kan ta steg. Jag menar, hamnar man högre upp i tabellen, man har fler spelare som presterar bra, man kanske får en ekonomi som gör att man har råd att säga lite mer nej och ställa lite högre krav. Man får ta de här små stegen och kommer nog att kanske liksom kunna kräva mer och mer. För det är ju som du säger, att man har sin plats i näringskedjan. Det går inte att, Gifsonsa kan inte förvänta sig att få lika mycket betalt som de större klubbarna som verkligen har möjlighet att säga nej och som har ekonomiska muskler att göra det. Det är ju som du säger, riskbalansgången kanske hade varit att GIF inte hade hittat en lösning med en större klubb och Roman Gall hade blivit kvar. Om man inte hade fått in ett antal miljoner, då hade det kunnat äventyra föreningens framtid istället. Så att, ja, utan att ha alla fakta på bordet, så liksom, jag tyckte när man hörde sömman att jag hade trott att det skulle kunna bli lite mer.
Ja.
Men
det, var också
det kan ju också bli lite mer. Det är svårt när man inte vet exakt hur mycket procentsatsen ligger på vidare.
Min första tanke att liksom mer, men samtidigt kanske du kanske också har någon slags utbud, efterfrågan och ta in bara allsvenskan cirkulerar, det många bra spelare på den positionen som Malmö kanske hade kunnat jobba på. Liksom spelar som Nahir Besara, jag tror inte han kostar så jättemycket mer än Roman Gall.
Och var det 6 miljoner så är det ju en av de största försäljningarna Gifsonsvall någonsin har gjort.
Ja. Så de får väl fortsätta på den stegen och göra den typen av affärer.
Men säljer ingen David Batta ner då?
Nej, för då säljer man ju kanske hela liksom motorn.
Ja, ska man förtydliga vad man menar med det där, så det jag tänker i alla fall är att jag tycker att Batanero är en så viktig del av GIF Sundsvalls helhet. Sättet man spelar fotboll på, hur man kan kombinera sig ur liksom upp från egen plan halva och framåt. Han kan slå avgörande passningar. Han präglar liksom sättet att spela på så otroligt mycket.
Hade Gal varit så bra om Smail Suljovic hade spelat där istället? Nej. Förmodligen inte.
Nej, jag tror att ingen spelare i Sundsvall hade varit lika bra om lite så känns det. Sen David Batanero har ju också brister, det var jag inne på, liksom med snabbhet och försvarsspel och sådär. Han hade ju spelat i en annan liga om han hade haft de egenskaperna också. Men när det gäller fotbollshjärna och passningsfot så är han ju, ligger han ju otroligt högt upp. Och att han ska bli kvar i Sundsvall över tid, det känns svårt. Jag tror att han har ju någonstans, kommer ju också från Spanien där han har spelat i inte på den högsta nivån och säkert inte kanske tjänat de största pengarna heller. Kommer till Sverige, visar upp sig och är en av allsvenskans bästa spelare. Det är klart att han är i en ålder också där han kanske kommer vilja skriva ett kontrakt med en större klubb där han kan få en ännu bättre ekonomi, tror jag. Så att han,
antingen en större klubb eller så gör han en Broa Nori och drar till Bali och spelar där. Det låter ganska härligt.
Ja, verkligen. Så att, jag tror på, över tid får nog Giffarna svårt att behålla Batanier och att jag kommer nog ha en del alternativ till nästa säsong. Men att han blir kvar året ut ser det ju onekligen ut som. Och det känns som att det kan vara ganska så avgörande för att hösten ska kunna bli ungefär lika bra som våren.
Kommer du ihåg förresten, om man helt och hållet ska lämna Gal, att vi hade ju en liten när det började flyta för honom, så hade vi ju ett litet snack. Vad skulle du sälja om en Gal för? Och jag provade några olika summor på dig och vi landade väl ungefär på 8 miljoner.
Ja, det var kanske något sånt. Nu minns jag inte rakt om, men det är väl ungefär vad när man började tänka nu, så tänkte man att det kanske skulle kunna landa där någonstans.
Samtidigt såhär, när det flyter för någon i allsvenskan om man är typ 70 kung, så det är lätt att snegla mot 20.
Ja.
Ja, ja, skitsamma. Vi blir väl inte klokare i den frågan. Vi närmar oss en timme.
Mm.
Så vi kanske ska börja avveckla oss, Oskar.
Kan peta in kort bara om transferfönstret. Sargon Abraham blev ju klar för Göteborg. Det är ju en spelare som GIF Sundsvall träffade. Jag vet att man hade ett möte med honom för några veckor sedan. Vi skrev om intresset för honom då. GIF träffade honom och ja, hade träffade honom, berättade hur man såg på honom och hade ett snack och var klart intresserade. Men jag vet inte om det gick vidare till några liksom konkreta förhandlingar mellan klubbarna eller sådär. Men han valde ju då till slut IFK Göteborg i alla fall.
Spännande liksom karriärbana på honom, som någonstans kom från och egentligen var en riktigt vass futsalspelare till att hamna i Degerfors. Liksom provspelade i Degerfors efter att ha varit bra i, vad var det, Division 2? Division
1, ja, spelat Division 2. På lägre nivå i alla fall.
Och gör det, imponerar så pass att han får ett kontrakt och öser in mål direkt.
Ja, häftigt. Synd att han inte kom hit, men hade gärna berättat storyn om honom och suttit ner och pratat med honom lite grann om det här, för det är en speciell resa. Och det gillar man ju, historier. Vi var inne på det tidigare med Linus Alenius, och här kom det en annan med en speciell bakgrund och historia, och de vill man ju gärna berätta och få veta mer om. Men ja, det blir i Göteborg, och de tog honom då istället, kanske istället för Batanero, så det kan ju alla GIF-fans jubla åt. Jag tror att de flesta hellre har kvar Batanero än att få in Sargon Abraham, även om han känns som en spännande spelare. Just nu, status på transferfönstret, ser inte ut att bli något mer, varken ut eller in. Är det jag har kunnat luska fram, sen kan det väl alltid hända något i sista sekund, men just nu verkar det inte som att GIFarna varken släpper iväg någon spelare på de här sista dagarna eller tar in någon. Så att så ser det ut idag.
Nu ställer jag dig utan att du kanske är förberedd, men Erik Granat var ett tag på väg på lån till Färöarna.
Det blev
vad
inget.
Vad hände med det spåret?
Nej, det enda jag vet där var att det inte blev något. Jag vet inte varför eller så, men det var ju det fanns ju ett konkret intresse därifrån, att de ville ha honom i alla fall. Och det fanns någon sorts liten dialog, vet jag. Men det gick inte vidare längre än så. Och jag tror inte att det är någon spelare som kommer bli utlånad heller. Alltså att det jag vet i dagsläget är väl att det inte är på väg att bli någon värvning, eller att man är på väg att släppa någon på det sättet, om det inte skulle komma något stort bud. Men jag har inte heller hört att det ska vara någon ut- eller inlåning nära. Det har ju blivit ett par här under sommaren, när man Pirti Ucker och bland annat som gick iväg. Och Sebastian Friman, va?
Mm, just det. Som du, ja, stämmer bra. Till Hudiksvall. Fick prata med honom själv. Och det var ju, där hade du ju bristen på matchspel helt enkelt. Och nu får han hänga med Micke Bengtsson till Hudiksvall, som jag har nära relation. Så att det, på sätt och vis, så känns ju det som ett utlån. Men han får spela en toppklubb som är på väg upp i Division 1. Och det kanske inte är så tokigt heller.
Nej, jag
kommer ju inte vara självskriven där, men kommer ju att få lite matchspel och möjlighet till utveckling. Och det känns ju som att Hudiksvall är en bro nu liksom till GIFarna. Det är många GIFare som, och framförallt unga, som drar dit för att få speltid. Och då kan man ju se hur det går för sådana som Pontus Silver till exempel. Och det kan funka, det är en väg som kan funka.
Absolut, och ska man titta på någonting, det är mycket positivt kring GIF Sundsvall nu med all rätt, för de presterar bra fotboll och går mot en jättestark säsong om det här håller i sig. Men i truppen så är det ju ett antal spelare som skulle må bra av att få spela matcher. Jag vet att U21-serien inte är perfekt. Ibland kommer det rena juniorlag, ibland kommer det betydligt mer kvalificerade lag. Det kostar pengar att resa, och det är liksom, nivån är varierande. Och ibland leder det till att A-laget kan få lite slitna spelare för att man har spelat U21 för nära in på en allsvensk match och så där. Det är en svår balansgång, och jag har inget klockrent svar.
Nej.
Men jag tycker inte att det är någon optimal situation.
Nej.
Som GIF Sundsvall har idag. För att
nej,
ta Erik Granat som du nämnde, som inte får någon speltid. Det är klart att jag är övertygad om att match i någon miljö är bättre än ingen match. Och det finns ju fler spelare. Amaro Battiar hoppade väl in senast, men har ju också fått väldigt lite speltid. Och det finns ju spelare som har varit skadade, typ Jonathan Morsey, när man kom på väg in igen. Jag tror att U21-matcher, träningsmatcher, kortare utlån, alltså någon har sorts matchmiljö hade varit bra för de här spelarna.
Och har du spelare som Friman som har en ung ålder inne, han är så pass ung att förklara att där kan man ha en tvåvägslösning, att om jag förstod det rätt, om jag minns rätt här, så ska Giffarna kunna använda honom ändå, fast han nu hör till Hudiksvall. Och det har att göra med att han är ung. Och det är väl någon liten kråka som har petats in i reglementet för att unga spelare inte ska liksom mögla bort på det sättet. Så det är ju jättebra, och det kanske är en spelare som Battiar också skulle må bra av egentligen.
Ja, det skrevs om en del om det där i våras, att Giffarna hade den möjligheten, och sen har man ju inte utnyttjat det. Och vad det beror på, om det är liksom mottagande klubbar, att det inte har funnits ett intresse, eller om liksom man inte har hittat något bra samarbete, eller om reglerna kanske inte var så pass gynnsamma som det lät från början, det vet inte jag. Men jag tycker att man borde jobba för att få till en bättre situation i det där. Hockeyn är enligt mig inget föredöme när det gäller övergångar och lån hit och dit.
Nej, utan
det är ju en djungel liksom, och man blir ju det är ju tröttsamt när det skickas spelare fram och tillbaka för en match hit eller dit ibland. Men samtidigt, alltså fördelarna blir ju att unga spelare känns som att de hamnar mindre i kläm där. Det finns alltid J20 matcher där man ju också kan plocka ner överåriga spelare på vissa sätt i alla fall, och lån går lätt liksom från en dag till en annan, så kan det vara någonstans att spela. Och som sagt, gå inte den vägen fullt ut, men det, jag tror att det är viktigt att man i svensk fotboll hittar någon sorts hybridlösning kanske. Och om den nu finns, eller åtminstone lite bättre i år än tidigare, det jag också har förstått, använd den.
Ja, och tittar du på Hudiksvall så är det Micke Bengtsson är också utbildad i ekonometod och spelsystemet, och Hudiksvall spelar på ett liknande sätt. Så det är ju jättebra. Där kommer Friman till ett lag som han vet precis hur de spelar och kommer vara med i det från dag ett, även om han kommer få spela in sig han också och inte självskriven, så kan han konkurrera på rätt villkor liksom, istället för att liksom få stå på sidan på Giffarnas träningar.
Nej, exakt.
Det gynnas ju ingen av.
Nej, och vi kan ju, om man går till på målvaktssidan, har William Eskin gjort en fantastisk säsong, och han är verkligen på väg att etablera sig som en riktigt bra allsvensk målvakt och drar säkert till sitt intresse från större klubbar. Se att man åker på en målvaktsskada, där har du en spelare som spelar varenda minut, och så ska du göra ett byte, och så får du sätta in en målvakt som kanske inte har spelat match på jag vet inte hur länge. Det är ju verkligen ingen optimal situation. Så att det är någonting att fundera på. Kanske något vi kan ta upp framöver och prata med klubben om. Eller
kanske Micke Bengtsson är en potentiell gäst här
framöver inte?
Också. På att prata Giffarna ur ett Hudiksvallskt perspektiv.
Det vore intressant.
Och med det ska vi ta och runda av lite. Men det kommer ju vara speciellt. Tanken är att vi ska hålla liv i podden nu igen efter den här pausen. Det ska bli en miljon avsnitt till. Men det kommer den närmsta tiden inte vara så som vi känner den, för du kommer inte vara här, Oskar.
Nej, precis, det blir en liten annorlunda lösning. Vi har ju haft du var ju pappaledig under en period, och då hade vi Petter Örling som klev in och från U21-serien.
Nu har han
känna på hetluften i A-laget.
Nu har han gått vidare och gått längre.
Ja, exakt.
Nu har han TV-ankar i Sportnytt istället.
Vi kanske kan ha med honom som gäst någon gång, men det blir svårt att ha honom med kontinuerligt.
Ja.
Jag hoppas ju kunna vara med kontinuerligt. Det är ju min ambition så länge du kommer ju vara verkligen bossen för det här nu. Men jag vill ju vara med varje avsnitt, så jag hoppas ju att du kommer bjuda in mig. Jag kommer ju inte befinna mig här. Jag kommer ju vara i Schweiz under vintern. Men jag hoppas få komma in. I utlandskollen har jag lagt fram till dig att jag vill ha varje vecka.
Ja, och Schweiz är ju inget stort land, så att det kan ju hända att du springer in i Runar också.
Det hoppas jag.
Och har någonting att ta med dig från den gode Sigurd Jonsson.
Jag har faktiskt de krokarna är utlagda. Och transferfönstret har inte stängt än, men jag har sett att han har spelat här under inledningen. De går ganska tungt laget, men så länge han blir kvar, så då ska jag absolut se till att det blir någon form av läsning och kanske poddmaterial med Runar Sigurd Jonsson i Zürich, Grasshoppers.
Och många kommer ju undra nu, Oskar, vad du ska göra i Schweiz. Jag vet att du vill inte prata så högt om det, men du får ändå berätta i all hast, Oskar.
Absolut, det är ju en fotbollspodd och en giftpodd, så jag vill ju hålla fokus på det så mycket det bara går. Men jag ska vara i Schweiz från och med nästa vecka och under vintern, och jag ska spela innebandy och träna ett juniorlag där också. Sen kommer det säkert bli en del jobb, det är ju lite oklart än så länge, men jag kommer vara tjänstledig fram till våren. Sen hoppas jag ändå att jag ska kunna leverera lite material, dels genom att få vara med i podden med dig, att jag får liksom ge mitt perspektiv från att följa GIF Sundsvall Allsvenskan, ja, men mer på avstånd under de här månaderna. Det har jag inte gjort på ganska länge, så det blir nytt för mig. Men sen kan det säkert också bli en del texter och reportage, hoppas jag. Att jag ska kunna bjuda på någonting, typ Runar Sigurjonsson. Och är det någon annan som har något tips på någon mittmedia person, eller ja, det kan ju vara någon intressant person i övrigt som vi kan, som jag skulle kunna träffa, så får man ju jättegärna höra av sig. Jag kommer ju ha, förhoppningsvis ha lite tid över till att kunna skriva. Så ja, att, jag hoppas hålla igång det. Så hör av er om ni har något förslag.
Vi kommer med andra ord inte stå i samma rum, men vi ska göra vårt bästa ändå. Och det kan ju också göra faktiskt att det finns fler möjligheter för podden vad gäller flexibilitet. Kanske kan podden ta sig ut på resande fot när det bara är en person. Så jag vet inte, vi kanske rent av lyfter podden utan dig. Nej,
jobbig avslutning.
Vi får se.
Ja, gråtande skriker
ut därpå. Vi konstaterar att du inte platsar längre. Nej, Oskar, jag älskar dig. Vi rundar av.
Vi gör det.
Med de orden. Och det blev en lång kärleksförklaring till Linus Hallenius i den här podden då.
Det tycker jag att han är väl värd. Historisk som han är.
Wow, vackert. Tack,
hej.
Hej.
Man har lyssnat på den här podden några gånger, så man vet väl vad som brukar för sig gå här.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.